Vi var med jag igår kväll, som Janne sa, på det här Full Gospel-programmet med Ove Larsson. Och det som var huvudämnet, det var tidstecken och Jesu återkomst. Som är väldigt tyst om, som Ove tog upp där i programmet. Om ni vill höra så går det i repris idag. Han tog upp det här att det är väldigt tyst om det här i våra kyrkor. Och han berättade för oss, jag kom inte med i programmet, men här berättade han för oss att han hade vaknat en morgon tidigt för 4:30. Tyckte det var för tidigt att gå upp egentligen, men så gick han ut i köket och skulle dricka lite juice. Och det var alldeles tyst, han bor i ett stort hyreshus, många lägenheter. Och så fick han till sig 4 ord. Och tydligt och klart. Stör ej, vi sover. Och först förstod han inte vad det där betydde. Han tänkte, det är bäst att han är tyst för, så att han inte stör någon. För det var ju många lägenheter i det här huset för era och så vidare. Men så kom det för honom, började Gud tala till honom. Och då fick han klarhet i det här, att det, vad Gud ville säga. Att det handlar om kyrkor. På den ena kyrkdörren efter den andra såg han för sitt inre en skylt. Stör ej, vi sover. Ja, det är allvarligt egentligen. Och det var väl inför också det här ämnet med Jesu återkomst och tidstecken. Att det är någonting som många inte vill höra. Man vill inte tala om det. Man vill inte påminnas om det. Av olika orsaker. Ibland kan det vara för att vi lever bekvämt liv i denna delen av världen. Och kanske materialism och det jordiska tar för mycket av vår uppmärksamhet och vår tid och vårt intresse. Och då vill vi inte bli störda i detta. Vi vill ha vårt bekväma liv. Men det är viktigt att vi är vakna. Vi tog upp en del då, går kväll, om olika tidstecken. Jag ska senare här berätta om en dröm som jag hade nyligen, som jag upplevde att Gud talade. Men vi ska först läsa psalm 32. Jag läser här, jag har 1917 års översättning av min gamla bibel. Så. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskydd. Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och i vilkens ande inte är något svek. Så länge jag teg försmäcknade mina ben vid min ständiga klagan. Till dag och natt var din hand tung över mig. Min livssaft förtorkades så som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskyllde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Därför skall alla fromma bedja till dig på den tid då du är att finna. Sannerligen om också stora vattenfloder kommer skall det inte nå till dem. Du är mitt beskärm, för nöd bevarar du mig. Med räddningens jubel omger du mig. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte som hästar och mulåsnor utan förstånd, på vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem. Annars får man dem inte fram. Eller som det står i grundtext, annars får man dem inte till sig. Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren, honom omger han med nåd. Var glada i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga, och jubla alla ni rättsinniga. Det är ju David som skrev den här psalmen. Och första delen handlar om bekännelse och förlåtelse. Och sen talar han om beskydd i svåra tider, även när det är svåra prövningar. Och om Guds ledning i alla livets skeden, i alla livets situationer. Och är det någonting som är aktuellt så är det väl just detta. Alltid aktuellt, men inte minst i våran tid. Lycklig, överlycklig, salig, välsignad är den vilkens överträdelse är förlåten, Vilken synd är överskyld. Och nu lever vi inte i gamla förbundet, där man offrar djur. Och där synden, det står att Gud, han hade överseende med synden. I den bemärkelsen han förlät det för att man offrar, man ångrar sin synd. Och den skyldes över. Men det står om Jesus i nya förbundet. Som Johannes döparen sa när han såg Jesus komma. Se Guds lam som tar bort världens synd. Så vi har ännu större anledning att glädja oss. Därför vi har fått uppleva den fulla frälsningen. Att synden är borttagen. Gud gav ju förlåtelse och man räknas som rättfärd också i gamla testamentet. Men det var ju innan Jesus hade kommit och dog upp på Golgata och sen uppstod. Han bär bort synden. Idag finns det starka krafter som kommer in i kristenheten. När jag talar nu globalt. Kristenheten runt om i världen. Där man vill tona ner allt som kan stöta sig med människor. Allting som är obehagligt att höra. Och det är farligt. Det blir ett evangelium som är alldeles urvattnat och utan kraft om man gör så. Det står om vi bekänner våra synder. Då är han trofast och rättfärdig och förlåter oss våra synder. Och renar oss från all orättfärdighet. Om vi bekänner våra synder. Det är där befrielsen kommer. Förlåtelsen från Jesus. Det man säger i sådana här sammanhang och som tränger in i stora delar av kristenheten, det är att synd ska man inte nämna. Det är obekvämt, det stöter människor och dom och så vidare. Allt sånt där, omvändelse. Man talar om Guds kärlek och så här. Det går bra, allt det här som man vill höra, som är fint och bra och sant. Men det är också sant att vi är syndare, att vi behöver bekänna synd. Och vi får leva i detta hela tiden. Att leva i ljuset, som det också står i första Johannes brev. Om vi lever i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu Kristi, hans sons blod, renar oss. Alltså, om vi lever i uppriktighet, ärlighet. För det är det handlar om här. Ärlighet inför Gud. Första och andra versen, första versen där. Den andra versen. Som uttrycker... Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och i vilkens ande inte är något svek. Och då kanske våra tankar går till Natanael i Johannes 1. Natanael som fick höra om Jesus genom Filippus, en av lärjungarna. Han vittnar för Natanael. När han hade fått möta Jesus och förstod att Jesus är Messias frälsare som skulle komma. Och så berättar han för Natanael, vi har funnit honom. Och Natanael, han hör att han, för det första han från Nasaret. Och då säger han, kan något gott komma från Nasaret? Det var dåligt rykte i Nasaret. Det var en stad full av synd och kriminalitet och mycket sånt. Men han kommer med och får han möta Jesus. Och Jesus säger till Natanael, se, denne är en rätt israelit. En sann israelit. I vilken inte finns något svek. Där kom de där orden. Och Natanael frågar honom, hur kan du känna mig? Det var någonting här som berörde Natanaels hjärta. Jesus, han talar rakt in i hans hjärta. Han kände, han visste vad som fanns längst in hos Natanael. Så han utbrister, hur kan du känna mig? Och Jesus får svara, för en Filippus kallade dig, såg jag dig där du var under fikonträdet. Natanael svarade honom, rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Jesus svarade så till honom, eftersom jag sa dig att jag såg dig under fikonträdet, tror du? Större ting än vad detta är ska du få se. Därefter sa han till honom, sannerligen, sannerligen säger jag er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar fara upp och fara ned över människosonen. Vad betyder de här orden? Utan svek, en rätt, en sann israelit, eller verklig israelit, utan svek. Om vi går tillbaka till första Mosebok, En israelit, namnet Israel. Det var ju Jakob som fick det namnet. Han fick det namnet efter att han i ensamhet kämpade med Gud. Ni vet, vid Peniel. Han kämpade med Gud. Och Jakob som var, ja, han var ju både lurig av sig, lurendrejare och försökte manipulera ganska mycket. När vi läser om Jakobs liv. Men det fanns en längtan innerst inne. Efter någonting. Efter Guds välsignelse. Han förstod värdet av det. Mitt i allt det så fanns det en längtan i hans hjärta. Och så möter han, för att möta Gud som man kan beskriva det vid Peniel. Och det står att Jakob blev ensam kvar. När han fick möta Gud. Ansikte mot ansikte. Och kämpar. Och kampen. Segen vinner han när han ödmjukar sig och bekänner den han verkligen är. Han bekände sin synd. Han var öppen, uppriktig och ärlig inför Gud. Och det kanske inte var det som var hans starka sida, Jakob. Men när han gör det, då får han Guds välsignelse över sitt liv. Och får löften, profetiska löften. Och får sedan namnet Israel. Det som är starkt med Jakob, det här versen, jag tycker den är så otroligt stark. Jag måste läsa den. Första Mosebok 32. Hur Jakob efter det här gudsmötet förändrades. Han som faktiskt var ganska feg innan. När han skulle möta sin bror Esau som han var livrädd för efter det som hade hänt. Så innan så skickade han skickar först fruar och barn och djur och allt det här. Det var precis som att han skulle komma sist här, för han vågade inte liksom gå först där. Nu menar inte jag att männen ska gå först på det sättet. Det är inte den innebörden. Ska gå sida vid sida. Men liksom det var feghet här som han drog sig tillbaka. Och vad händer? Och dessutom då hur han i sitt liv, när vi läser om Jakobs liv, hur han gärna springer före Gud och styr och ställer och ordnar. Och välsignelsen, den hade ju profeterats. Den här välsignelsen som han lurar sin bror Esau på. Han skulle ha fått det, men det skulle ha skett på Guds sätt. Och inte på det sättet som han gjorde, genom att luras. Men det där var lite typiskt för Jakob. Men vad som händer efter det här mötet med Gud. Det står i nästa kapitel 33 och vers 14. När han möter Esau så säger han så här. Må min herre dra stad före sin tjänare. Så vill jag komma efter i sakta mak. I den mån boskapen som drivs framför mig och barnen orkar följa med till dess jag kommer till min herre Esir. Vad som har hänt med Jakob, det är att han inte längre är feg. Innan här så berättas om hur han nu går före och istället vill skydda de andra. Men han går här också i takt med de minsta. Han går i takt med de minsta. När han har fått möta Gud. Och det måste ju vara att gå i Guds takt. När man går i takt med de minsta. De svagaste. Den förändringen. Det undret hade skett. När Jakob fick ödmjuka sig. Bekänna och möta Gud. Vid det här gudsmötet. Han fick ju också det här tillfället. Ett slag på höften. Av Herren. Och det vet vi säkert att det är en bild på det. Det starka hos oss människor, våran starkhet som behöver knäckas, så att säga. Att vi blir förkrossade och blir beroende av Herren. Och här finns också starka löften. Vi kan läsa till exempel i Mika, Sefania. Ja, det står i Mika också. Men jag läser från Sefanias sista kapitel där. Profetiska löften. Om också den yttersta tiden. Ty se, jag ska på den tiden utföra mitt verk på alla dina förtryckare. Jag ska frälsa de haltande och hämta tillhopa de fördrivna. Jag ska låta den bli ett ämne till lovsång och till berömmelse på hela jorden där de var så smädade. Guds församling handlar om en kvarleva, står de i Mika, de haltande. Som också pekar på detta. Bilden av Jakob. Han ödmjukade sig inför Gud. Så att Gud kunde välsigna honom. på ett underbart sätt. Och det gäller oss alla. En verklig israelit utan svek, det är alltså en människa som är ärlig och uppriktig inför Gud. Så får vi vara inför honom. För han älskar oss och vi behöver inte vara rädda. Men vi behöver bekänna när vi felar, när vi syndar, när vi gör fel saker, säger fel saker och så vidare. Han förlåter oss alla våra synder och renar oss. Att leva uppriktighet och ärlighet inför Gud, men också att vi förlåter andra. Det är inte lätt, men det är en befallning som vi har fått, att vi får förlåta varandra. När vi sårar varandra, eller någon sårar oss, att vi förlåter gång på gång. Och Gud ger oss kraft att förlåta. Det gör han. Det Jesus sa också till Natanael var att han hade sett honom sitta under fikonträdet. Och judarna på den här tiden, det berättas att det hände att de satt under fikonträdet. Det fanns profetiska löften om det här. Det står i flera profetböcker i Gamla testamentet att om upprättelsen, när Gud upprättar sitt folk, när han möter dem särskilt, att var och en ska sitta under sitt fikonträd, under sitt vinträd. Ni känner säkert igen den där orden. Det återkommer då och då när Gud lovar att upprätta Israel, och det är löften som också gäller oss som är inympade i det äkta olivträdet, som Paulus säger i Romarbrevet. Att sitta under fikonträdet, det är ofta en bild på harmoni, läkedom, frid, trygghet. Men enligt judarna så var livets träd ett fikonträd. Det är inget som man vet säkert. Men de menar att det var ett fikonträd. Att sitta under fikonträd, så kunde man sitta symboliskt under ett fikonträd och läsa i skrifterna. Och det var en bild på att man längtade efter detta, som löfterna som fanns. Löfterna som hade getts. Friden och det här som bara Gud kan göra i våra liv, som bara han kan tillfredsställa. Så det Jesus säger när han talar till Natanael, det är att han talar rakt in i hans hjärta. För Jesus såg hans längtan. Och han förstod när Jesus talade att det är Jesus som kan fylla hans längtan. Allt det han längtar efter i sitt hjärta, det är Jesus som stod framför honom där, som kunde fylla det han längtade efter. Mika 4:4. Till exempel står det: var och en ska sitta under sitt vinträd och under sitt fikonträd utan fruktan. Ty så har Herren Sebaots mun talat. Också vår bön tror jag att vi ska få tala ord, profetiska ord in i människors hjärtan så. Det är underbart när man minst anar. Jag vet någon gång jag har varit med om det där. När man liksom känner att orden går in. Och en människa blir berörd när man vittnar om Jesus. När det någon som inte alls tror, en kompis jag hade som ateist. Jag minns så väl när vi samtalade och ställde frågor. Och helt plötsligt bara kände orden, gick rakt in. Jag såg hur de blev tagen så här. Det är också vår bön att få vara redskap så för Jesus, för Gud. Få tala in i människors liv. Det nästa som jag nämnde här, som den här salmen talar om, beskydd i svåra tider. Beskydd i svåra tider, och det är något som vi behöver. Vi har det ganska lugnt här i Sverige som det är nu. Men vi vet inte vad som ligger framför, men vi vet vad Guds ord säger. Och som vi tog upp i det här radioprogrammet igår kväll. Om profetier som går i uppfyllelse, som visar att vi lever i den yttersta tiden och att Jesus kommer tillbaka snart. Det går att räkna upp många profetier. Jag kan bara nämna några av det vi ser just nu. Det som är väldigt aktuellt idag, det är att man vill dela Israel. Man vill dela landet. Det är inte vilket land som helst. För Gud kallar faktiskt Israel i sitt ord för sitt land. Det är mitt land. Och det står om detta, det är uttalat, och det är det som leder fram till slutstriden och Harmageddon som Bibeln talar om. Joel 3 och 2 står det att Gud ska samla alla hedna folk och föra dem till Josafats dal, domens dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels skull, som de har förskingrat bland hedna folken. De har delat mitt land, säger Gud. Bibeln talar om att alla folk ska vända sig mot Israel och Jerusalem. Det kommer alarmerande rapporter hela tiden om hur antisemitismen ökar runt om vår jord. Ett motstånd och ett förakt mot det judiska folket. Nu vet vi att den nöden som väntar Israel kommer också enligt Guds ord att leda fram till att de omvänder sig och tar emot Jesus som Messias. Och det kommer att leda till Jesu återkomst. Det är förutsättningen för Jesu återkomst. Men ett församlande, och det har ju inte hänt förut att man så ett som man är i FN idag, att strida för att dela landet. Och man ser ett motstånd emot Israel i FN. FN utgör alla länder. Man lovar fred, man strävar och vill ha fred med säkerhet. Och det är ju bra, det är klart vi vill ha fred. Men Bibeln säger att det kommer en fred som inte är en äkta fred. Man erbjuder en fred med säkerhet. Första Thessalonikerbrevet 5:2. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, eller som det står i grekiska grundtexten, fred med säkerhet. Det är de orden man använder idag. Då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Det finns en hel del versar om just det där. Vi ser också hur Ryssland, vad som händer där, hur man rustar upp. Det står om Hesekiel 38-39 om Gog i Ros. Och Gog är egentligen en titel, precis som tsar eller faro var en titel. Det är alltså ledaren över Ryssland som rustar upp Iran. Det finns med i Hesekiel där. Det är det som händer idag. Hur man bildar allians. EU för att torkar ut, säger Bibeln. Den sjätte ängeln gjort ut sin skål över den stora floden Eufrat. Det står i Uppenbarelseboken 16. Då torkade dess vatten ut för att väg skulle beredas åt konungarna från östern och så vidare. Och där kommer sen sista kallelsen från Jesus att vara vaken. New York Times skrev 13 juli i år. Eufrat håller på att torka ut. Strypt av vattenpolitiken hos Iraks grannar, Turkiet och Syrien. Av en 2 år lång torka och av åratals missbruk från Irak och dess jordbrukare är floden Eufrat nu betydligt mindre än den var för bara några år sedan. Den krympande Eufrat, en flod som varit så avgörande för civilisationens födelse att Uppenbarelseboken profeterat dess uttorkning som ett tecken på ändetiden. Och så vidare. Det står alltså i New York Times detta. Jag citerar nu. Det är mycket som händer. Global ekonomi, som vi ser nu, man har fram förslag i FN om en global valuta, världsvaluta. Ja, det går att räkna upp det ena efter det andra. Vi läste här. Därför ska alla fromma be till dig på den tid då du är att finna. Sannoliken om också stora vattenfloder kommer, så ska de inte nå till dem. Den som förtröstar på Herren, han är mäktig att beskydda oss, bevara oss genom allt och hjälpa oss genom allt. Förföljelser kommer säkert, men Jesus är ju med oss genom allt. Det är 2 veckor sedan, på lördag morgon, hade jag en dröm. Och vi var några stycken i ett hus som var ganska stort och ljust. Och plötsligt så började storma och regna och blåsa. Ett väldigt oväder. Och ett par fönster stod öppna så det regnade in. Så jag tittade upp på det där, men så kom jag på, men det är bara att stänga de där fönstren, så jag gjorde det. Så ja, skönt, det där var ju lätt fixat så här. Sen såg vi på andra sidan. Inåt centrum av staden. Och längre bort hade redan bildats en våldsam översvämning. En flod med väldig ström som störtade fram alltså. Och det var människor som drogs med den där och några som hängde sig fast på något som såg ut som en flotte. De hade inte en chans att stoppa eller de bara for iväg med det här vattnet. Under tiden så var det en man där som försökte att distrahera mig, upplevde jag i drömmen. Att jag inte skulle se på det där som hände där ute och sluta upp och iaktta det här och vara vaksam på det här. Och så vände jag mig om vid ett tillfälle och tittade på honom och då såg jag att hans tunga var som en ormtunga. Sen började vattnet närma sig och det började rinna närmare in i huset där. Så innan jag vaknade sista, som jag sa, Nu är det snart inte säkert här längre. Nu måste vi ta oss till en tryggare plats. Eller ännu tryggare plats. Så. Och så vaknade jag. Och det var så kristallklart det här. Jag drömde så att jag anade att det här var något speciellt. För det brukar vara så när Gud talar. Och då brukar man ana också vad det innebörden är. Så att jag förstod det. Jag går inte in på alla detaljer här nu. Men en stört flod. Det står ju om. När det står i negativ bemärkelse, vill säga, i Bibeln, så finns det förklarat. Det kan vara en andlig armé antikrist, som man säger, makter, onda makter. Det kan vara en vanlig armé, bild som. Det står om i olika sammanhang i Bibeln då. Det kan ju vara en, jag är inte med här nu, det kan vara en flod, en ström av orenhet, omoral och allt det här. Det såg David Wilker som skriver om det i sin bok Synen, som han skrev 73. Han såg ett moralisk stört flod, eller en fruktansvärd flod av omoral, orenhet och allt sånt här. Perverst och ondska. I alla fall så handlar det om någon slags katastrof och svårigheter. Vem är det som vill söva oss? Ibland hör man att det är profetiska spekulationer och när man citerar profetier, när man ser tidstecken. Åh, det ska inte vi syssla med, säger en del. Vi ska evangelisera. Det profetiska, det är inte våran angelägenhet. Men det är klart att vi ska evangelisera. Det är vårt stora uppdrag. Men det står också att vi ska vara vakande och bedjande. Och Jesus uppmanar gång på gång att vi ska vara vaksamma. Se upp gång på gång. Och på många ställen i Bibeln. Och vi har alla dessa profetier som tidstecken för att vi ska förstå tiden vi lever i. Och idag ser vi som aldrig förr hur det här pusslet med alla dessa olika bitar i det profetiska skenet innan Jesu återkomst börjar läggas på plats och börjar klarna. Och på alla områden ser vi att det är på gång och händer saker. Vi måste vara vaksamma. Vi ska vara vaksamma. Så när man säger så, då tror jag, när man försöker att liksom hela tiden bara bort med det där profetiska profetier, tidstecken, då tror jag faktiskt att det är den här gamla ormen som är bakom. För han vill inte att vi ska vara vaksamma. Han vill söva oss. Att ta sig till en ännu tryggare plats, det måste innebära att ta sig ännu närmare Jesus. Överlåtelse och bön. Ännu närmare honom. Jag berättar inte för Janne den här drömmen förrän ett par dagar senare. Och det berodde på att han hittade på nätet, på en blogg, ett radioprogram, kristet radioprogram från Amerika. Där man tog upp en del såna här profetiska uppenbarelser och så. Och där var det tre personer som hade haft varsin dröm. Och gissa om jag blev häpen. När de beskriver drömmarna och uttydningen så var det samma innehåll som i min dröm. Och då förstod jag att det var viktigt. Att det här var verkligen någonting som Gud ville säga. Men som David skrev här. Om vi har vår förtröstan på Herren. Då behöver vi inte frukta. Vi är människor. Och när det börjar skaka här som vi förstår det kommer att göra, det är för att Bibeln säger det, så vet vi att vi klart att vi kan känna fruktan och bävan för det som kommer. Men vi får ha vår förtröstan på Jesus som är mäktig och tar hand om oss i allting. Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig. Med frälsningens jubel omger du mig. Vers 7. Med räddningens jubel eller frälsningens jubel omger du mig. Det innebär att vi får många orsaker att tacka Herren. Och vi får uppleva hans hjälp genom allt. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Att lära, det ordet, det betyder att instruera någon. En expert som lär ut hur man når framgång. En expert som lär ut hur man når framgång eller ger visdom och insikt. Och den experten, den sänder vi, den helige ande som vill leda oss varje steg. Han vill leda oss på den väg vi ska vandra. Och vaka över oss. Och ge oss råd i allt. Det är ett underbart löfte. Jag ber ofta den där versen. Tycker den är helt underbar. Så ofta när jag ber om Guds led och ber jag den där versen. Du har sagt så. Du har lovat det. Och så får vi uppleva gång på gång att Gud är trofast. Han håller sina löften. Det finns mycket mer i den här versen. Eller i den här salmen. Och ta fram. Det står ju sen om hästar och mulåsner. Utan förstånd står det. Jag vet inte om Elisabeth håller med om det. Men det, hur de beter sig här. Jag tror att hästar står för de som rusar iväg. Eller hur? De rusar iväg. Ibland har vi en tendens, vi människor, att springa före Gud. Och inte gå in i bön, inte lyssna in. Kanske söka Guds ledning, heter vi rusar iväg. Mulåsnan är tvärtom. Trög att följa, trög att komma. Jag har ett speciellt minne av åsnan. Därför det var ett tillfälle, det var i början när Gud kallade Janne och mig in i tjänst efter bibelskolan, vi var nygifta. In i bönetjänst och den här öppna kyrkan som vi hade med evangelisation och soppa för missbrukare och allt det här i Göteborg. Och så var det någonting som vi visste båda två Gud hade sagt. Och Janne han puffade på mig. Nej, sa jag, det är inte tid än, sa jag. Det är inte än. Jag är inte mogen för det. Jag måste ha mycket mer frimodighet att se och så. Och så minns jag så väl när jag cyklade. Och jag bad till Gud för detta. Och jag tyckte Janne var så jobbig. Han tjatade på mig. Och så för mitt inre får jag se. Som en tecknad bild. Tydligt och klart. Det var så tydligt och klart så jag visste bara att det här är Gud. Jag såg en åsna som satt på bakhasarna, hovarna, och framhovarna ner så här, tvärstopp, vägra att gå. Och då förstod jag att Gud såg på mig så, och jag började gapskratta och cykla. Och jag trodde inte, men det är inte sant alltså. Och då förstod jag att det jag fick ge mig då, det var jag som var trög att gå. Nu var det dags att gå, så det var verkligen från Gud det där.
Jag hade rätt alltså.
Janne hade rätt en gång. Fast annars kan jag säga att du kanske är hästen ibland och jag är åsnan. Men ibland är det tvärtom.
En korsning borde vara perfekt.
Ja, det är olika situationer. Vi har ett löfte. Det fick jag när vi var nygifta. Och då sa Gud, jag ska lära er att gå i samma takt. Ni ska få gå i samma takt. Så han är mäktig att göra det. Ja, så kan det vara. Men låt oss ta till oss det här. De här orden, de här löftena. Och låt oss vara vakna för det som sker omkring oss, det som sker i världen. De tidstecken vi ser. För vi vet att då kommer Jesus snart. Då nalkas vår förlossning, står det. Men vi vet också att det kommer svåra tider. Det kommer prövningar, det kommer förföljelse. Vi ser vad som händer i Europa. Janne och jag som följer allt det här i Europa, FN och allt det här, vet också vad som planeras i Europa. Att man vill blanda religioner. Vill du säga något?
Ja, vi kan säga det tillsammans när vi ändå håller på. För vi spelar ju in, för jag vet att det är många som vill höra det vi ska berätta nu. Och det var så här att vi hade möte i Göteborg i en kyrka förra söndagen. Och ibland när vi ber så här så kan man få till sig olika saker. Och vi hade inte berättat det här för någon. Hon fick se en sak och berättade inte det för mig. Och jag såg en sak som jag höll för mig själv då. Jag berättade inte för henne. Och ja, det var ju alltså försoningsdagen förra söndagen. Och för de som har inblick i det profetiska här med de här Mark Bildts olika uppenbarelser som faktiskt stämmer med ja, vad som händer och så. Det är så här att det finns ju sol och måne som visar olika tecken vid olika tider. Det är ju konstant, va? För Gud har ju satt solen och månen på himlen för att visa särskilda tider, står det. Och ni vet att i slutet innan Jesus kommer så står det ju att solen och månen ska förmörkas. Och då hade vi väl kanske trott att det skulle ske genom massa kosmiska grejer och så här, va. Men vi tror att det handlar om sol- och månförmörkelser. Och då är det lite märkligt att, ni vet, judarna räknar ju i 7-årscyklar. Så 2001 har du en. Vi vet alla vad som hände då, va? World Trade Center. Så nästa 7-årscykel kommer ju då 2008. Och vad händer då? Ja, hela ekonomin går ju i princip omkull. Och sen har du då Yom Kippur. Som nu är det första Yom Kippur i den senaste 7-årsperioden. Som slutar 2014-2015 med jubelåret, när det ska blåsas en basun över hela landet. Och ni vet, jubelåret är ju på ett särskilt sätt befrielse från skuld. Alla arvsdelar och allt ska ju gå tillbaka. Och vi tror ju att det är därför Jesus säger, eller kan det vara därför Jesus säger, att när ni ser allt detta ske, sträck era huvuden för att nalkas er förlossning. Ni vet, det ska ju blåsas i basun över hela landet, va. Så när Jesus kommer ska det också blåsas i basun. Och då är det så här att 2014-2015 så ska det alltså bli 4 stycken månförmörkelser i rad på Israels högtidsdagar. Alltså det är något fullständigt unikt. Men du ser det hända, och på NASAs hemsida kan du se när det sker, eftersom det är konstant. Du kan gå hur långt tillbaka i historien som helst och titta när det skedde förra gången och sådär. Och likadant framåt, eftersom Gud har satt solen och månen för att bestämma särskilda tider. Det flyttas ju aldrig. Så den judiska eller bibliska kalendern är alltid exakt. Så år 2014 kommer de här 4 månaderna. Det hände 67 kom det också. Då vet ni att Jerusalem intogs av Israel, va? Och det hände 1492. Och då drevs ju judarna ut ur Spanien. Och det hände även 1948, va? 49-50 blev det också sådana tecken. Och då är det lite märkligt, för försoningsdagen, då skulle ju prästen gå in, va, och stänka sitt blod 7 gånger för folkets synd, eller hur? Det vet ni. En gång om året skulle han gå in. Och då, om du ser den profetiska kalendern nu, alltså, handlar ju Yom Kippur om dom. Och då kan man fråga sig, det här är bara en fråga. För hon, Elvo här, hon fick nämligen se en, ja, du kan berätta det själv.
Nej, det är bara att säga.
Hon fick se en timglas. Och jag, när jag bad, jag fick se tydligt en ljus gestalt räcker ut en vågskål. Ni vet, en sån här balansvåg. Och jag tänkte för mig själv, det måste ju betyda dom. Det här var alltså förra söndagen. Och då inleds alltså den, alltså sista årscykeln här nu med Yom Kippur. Och det märkliga är, sen dess börjar ju alla dessa jordbävningar. Det börjar redan på söndagskvällen. Det bara sprakar till. Det var alltså 300-400 jordbävningar på de senaste 7 dagarna bara i Kalifornien. Det var ju den här superstora på 8,3. Sen har det ju smält hela tiden nu. Alltså, är det här en varning till oss? För vi vet att Bibeln säger att Pest ska komma, vi har ju det här svininfluensan. Den drar ju över hela jorden, va? Hungersnöd. Det är sådana fruktansvärda torkeperioder överallt nu, alltså. Kenya, Texas, överallt. Då kommer hungersnöd. Och nu detta då, jordbävningar också. Vi som ser på Bibels profetier, vi vet att det här ska vara tecknet för att vi behöver vakna nu. För Jesus kommer att komma tillbaka. Så jag tror att tecknet är inne för Jesu tillkommelse. Och då kan vi bara söka hans ansikte och be om hans nåd. Och Jesus, han har ju gjort allt på Golgata färdigt genom korset. Så det finns ju förlåtelse för alla synder. Men att på ett särskilt sätt leva i ljuset den här tiden nu som vi har kvar, det tror jag är väldigt viktigt.